Ja, tack Gunnar och Hönö Missionsförsamling för förtroendet att få leda bibelstudierna den här underbara veckan. Vad roligt det har varit. Det är så roligt att stå här framme och få öppna Bibeln och känna hur ordet kan bli levande. Och förhoppningsvis inte bara välsigna mig, för det gör det, utan också ni som lyssnar. Och av Psaltarens 150 psalmer så har vi åtminstone med dagens förhoppning att lyckas med nu en klarat av 6 stycken. Så vi har 144 kvar bara. Så är det med Guds rika ord. Idag, psalm 73. Få saker upprör oss så kraftigt som när vi blir orättvist behandlade. Det kan räcka med att någon smiter före mig i kioskkön så börjar koka inom mig. Jag har stått här 3 minuter och så kommer någon och tränger sig före och beställer det de ska ha. Det tycks finnas ett inbyggt krav hos oss på rättvisa. Vi förutsätter någon slags moralisk ordning, rättvisekod som vi förutsätter ska vara erkänd av alla och respekteras av alla. Varifrån kommer det kravet? Det verkar nästan vara medfött. Vi behöver knappast lära våra barn vad rättvisa eller orättvisa innebär. Redan som små kräver de att läskedrycksglasen ska vara på millimetern lika mycket i varje glas åt alla syskon. Annars så får du höra en högljudda klagomål om orättvisa. Det kan de. Han fick mer än mig. Titta, jag fick mindre. Det är ingen som klagar om hon eller han får lite mer. Har du tänkt på det? Då klagar man inte. Men bara om orättvisan träffar i negativ riktning en själv. Om man läser en bok eller ser en film, den får innehålla inslag av tragedi och orättvisa och allt möjligt. Men vi vill gärna att rättvisan ska segra till slut. Och för ett barn måste ju sagan bara få ha ett rättvist och lyckligt slut. Vi anser det förkastligt med mutor, med korruption, just därför att det kränker rättvisans krav, eller hur? Varifrån kommer det här inbyggda kravet? Det synes inbyggda kravet på konsekvens och moralisk ordning. Varför störs vi av att världen är så orättvis? Vi säger oskyldiga råkar illa ut och får utstå lidanden som alls de inte har förtjänat. Stopp där. Just det påståendet att oskyldiga får lida förutsätter ju en uppfattning om att det skulle kunna finnas lidande som på något sätt vore rättvist bara det drabbade skyldiga. Alltså skulle det kunna finnas skyldiga utifrån den sättet att se som skulle behöva drabbas på något sätt. Det i sin tur förutsätter någon form av moralisk lag inför vilken man håller varandra ansvariga. Det här rättvisan och rättvisefenomenet finns i alla religioner. Ännu starkare i buddhismen och hinduismen. Där karmalagen obevekligt utmäter konsekvenserna av en människas liv och låter det bestämma, ditt nuvarande liv till exempel, bestämma kvaliteten i nästa liv. Det är en ofrånkomlig lag om sådd och skörd. Fullkomligt rättvis menar man att karmalagen är. All din eventuella olycka i det här livet kan förklaras med att du inte skötte korten så bra i ditt föregående liv. Men ibland har vi menat att rättvisan hinner i kapp redan i det här livet. Till exempel när Paulus ombord på skeppet mot Rom egentligen förlist utanför Malta och alla räddades och tog sig i land, även fångarna, det vill säga inklusive Paulus som var fånge. Men när Paulus, när de samlade ved till en eld på stranden, blev biten av en giftig huggorm, så drog Maltas invånare genast slutsatsen han måste vara en mördare. Visserligen undkom han havet, han borde ha drunknat redan där. Men nu, säger de, har rättvisans gudinna hunnit upp honom och straffar honom. Han kommer inte undan alltså. Men det som stör oss är att livet inte tycks behandla oss utifrån några givna rättvisa principer. I vår värld triumferar ofta det onda över det goda. Och gamla testamentets människor hade ju fått lära sig ifrån skrifterna att alla människor var skapade till Guds avbild och lika värda. Allihop lika högt värda. Har du tänkt på att evolutionismen i sig inte ger någon grund för ett rättvisepatos? Den fysiska skapelsen, hur vacker den än är, säger oss ingenting om rättvisa. Möjligen tvärtom. För i fågelboet är det den starkaste ungen som i första hand kan roffa åt sig maten och därmed har störst chans att överleva. Det är naturens gång, säger vi. Men det har ingenting med rättvisa att göra, eller hur? Men Mose lag förklarar gång på gång rättvisekraven som skulle upprätthållas vid de judiska domstolarna. Man fick inte ta mutor. Det skulle förblinda den klarsynte. Man fick inte handla orätt. Man skulle behandla den fattig och den rike precis likadant. Rättvist ska du döma, står det gång på gång. Så Guds ord definierar rättvisan genom de lagar som gavs. Rättvisans själva väsen har alltså sitt ursprung och sitt försvar hos Gud. Tänk om det är så här att människans och mänsklighetens passion för rättvisa egentligen är ett tecken på vårt släktskap med Gud. Men om inte Gud finns, var finns då den yttersta grunden för rättvisa? Men vilken rätt kan vi kräva rättvisa så att säga? Är det som Dostojevskij myntade det? Om inte Gud finns är allt tillåtet. Ja, om människan bara är produkten av en nyckfull slump, varför ska man bli så upprörd över den behandling hon utsätts för under sin korta sekund på jorden? Det är väl ingenting att bråka om. Har du tänkt på att i rättvisans väsen ligger en förväntan, för att inte säga ett krav på att det onda ska beivras och åtgärdas genom bestraffning? Det är därför vi har byggt upp ett rättssamhälle och alla samhällen och stater måste grundas på ett rättsväsende. I motsats så menar man att det goda ska belönas på något sätt. Det onda ska bestraffas, men det goda ska belönas. En laglydig livsföring av medborgarna ska gynnas av samhället. Om Gud nu är den som ytterst vakar över rättvisan, så borde det då inte löna sig att hålla sig på hans vägar i så fall, till skillnad från den som väljer att göra raka motsatsen. Den premissen är det som Asaf i psalm 73 utgår ifrån när han utformade sin livsstil. Men, mina vänner, han kom att bli grymt besviken. För vad han såg i verkligheten, det var att det gick de onda väl. Medan han själv fick uppleva raka motsatsen. Hur kan man kalla det rättvisa? Och hur kan man kalla det som händer ha sitt ursprung i en god Gud? Men vad ska vi säga om inte ens Gud tycks ta ansvar för tillämpningen av rättvisans principer? Utan till och med låter det onda ha framgång på det godas bekostnad. Det var precis det här dilemmat som Asaf hade hamnat i. Och jag tror att vi känner igen oss när vi kommer in i salmen här. För det finns hos oss alla mer eller mindre instinktiv förväntan på att Gud måste följa en viss generell regel som innebär belöna de gudfruktiga och bevisa ditt välbehag på det sättet. Men bestraffa dem som inte alls bryr sig om dig och tillbakahåll det goda så att de på något sätt förstår det lönlösa i sin livssituation. Den teorin försökte Asaf tillämpa. Men det förde honom in i en allvarlig livskris. Och vi börjar att läsa psalm. Frågan är, finns det någon vits med att vara gudfruktig? Lönar det sig att hålla sig på Guds sida? Vers 1. en psalm av Asaf. Och bara det här är intressant att konstatera. Asaf var ju en av gudstjänstledarna, musikledarna i templet. Det står att han till och med hade på profetisk anda till att spela efter kungens ledning. Första krönikeboken 25 står ju om det här. Alltså en av dem som var i själva centrum av gudstjänstlivet. Så nära man kunde komma den plats där folket sökte Guds ansikte och där man tillbad Gud. Och så hamnar han ändå in i denna svåra livskris när han betraktade orättvisorna omkring sig. Asaf börjar med att summera dock sin slutsats efter allt grubbleri som han hade hållit på med. Vi vet inte hur länge. Och han tillstår samtidigt att han hade varit väldigt nära att slinta in i tvivlets mörka dal. Eftersom han tyckte att livet drabbade människor så orättvist. Han hade gått igenom en tid av svåra grubblanden. Och han hade inte fått det att gå ihop förrän det han beskriver i mitten av psalmen. Och det ska jag inte säga än. Men psalmen vänder på ett ställe. Asaf delger oss i första hand nu sin personliga brottningskamp upp till den vändpunkten. Guds godhet hade verkligen stått på spel i hans tänkande. Var det verkligen sant att Gud är god mot sitt folk? De som vill stå honom nära. Ja, säger han nu som inledning på psalmen. Den slutsatsen har han kommit fram till och är fullt övertygad om. Så han börjar med slutsatsen innan han redovisar sitt grubbleri. Gud är i sanning god mot Israel. Mot dem som har rena hjärtan. Han är det. Han är god. Men du ska veta, det tog tid för mig att komma fram till det. Jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Han var liksom på en halkig väg. Han var väldigt farligt ute liksom. Det hade kunnat gå illa. Och grundorsaken var den, tillkännager han nu i nästa vers, att han hade gripits av avund, vers 3. Han blev avundsjuk på dem som satte sig över Gud. Eftersom det gick dem så väl. Medan han som tyckte att han försökte leva nära Gud och med rent hjärta upplevde raka motsatsen. Bara elände. Vad är det här för ordning? Det kändes ju så orättvist. Jag tror vi kan känna igen oss i just den här tendensen hos oss att bli avundsjuka på de som har det bättre. Fast de alls inte bryr sig om någon Gud. Visst kan man känna ett styng i sitt hjärta när någon lyckas väldigt bra inom ett område som vi själva företräder. Om du är inom affärslivet och någon lyckas mycket bättre, och det skulle kunna ha varit du, inte är det bara en generös hållning som uppstår då. Inom idrottsliv, ni ska veta att konkurrensen är hård. Och de som hamnar på pallen för guld, silver och brons, det är många som är avundsjuka på dem. Musikliv, oj, de som lyckas med sin skiva och får sälja. Det är inte bara att säga, vad roligt att det går bra för dig. Det finns ett litet gnagande avundsstyng där inne. Litteratur, vetenskap. Tro inte att vetenskapsmännen är fråntagna den här tendensen. Hur många tror du inte är avundsjuka på Nobelpristagarna inom de olika kategorierna? De är inte bara där och gratulerar och vad roligt det här var att du lyckades. Det är ett styng av avund. Och vet du vad Salomo, den vise Salomo säger i predikaren? Han sammanfattar hela sin granskning av det här fenomenet. Och han kom till den här slutsatsen. Han säger, jag såg att all strävan och all framgång under solen bottnar i den enes avund mot den andra. Han såg det som den starkaste drivkraften till det mesta som görs. Det är liksom, du ska minsann inte få bli bättre än mig. Titta på mig istället, ni alla. Titta på mig. Du ska inte tro att predikanter är fråntagna den här tendensen. Vi har en livlig och levande förmåga att bli avundsjuka på varandra. Är det inte hemskt? Ja, det kanske är bara jag, men jag har känt det så ibland, jag i alla fall. Och vi glömmer ibland att vi spelar i samma lag, vi predikanter. Vad spelar det då för roll vem som gör målet? eller vilken kyrka eller vilken församling som för tillfället har framgång. Vi är ju med i samma lag. I det segrande laget. Vi avundas de som har bättre ekonomi. Finare hus, bil och möjligheter att resa och allt det här. Råd med swimmingpool på tomten. Ja, det var ju trevligt, men varför har inte vi samma möjlighet? Det är lätt att tro att de som har det bättre också mår bättre. Vilket inte är så givet. Avund höll i alla fall på att bli Asafs fall, avundsjuka. Ty jag avundades de övermodiga, säger han. Jag såg hur det gick dem väl i deras övermodiga liv. Underförstått, det borde inte ha gått dem väl om rättvisa rådde. Och så ger han en målande beskrivning av deras välmående i verserna som följer, vers 4 och framåt. Det måste förstås ske i generella termer som poesins villkor ju är, som vi har talat om dagarna här. Det är inte så att han menar att varenda en som går emot Gud lyckas bra. Men generellt så såg han det här omkring sig och det stämde inte för honom. Fria från lidanden är de ända till sin död. Och deras kropp är vid gott hull. De tycks gå genom livet utan några lidanden och med god hälsa. Och dessutom är de välnärda. Ett tecken på att man har god mat och god ekonomi. När vi bodde i Etiopien så förstod vi att en välrundad kroppshydda var någonting mycket eftersträvansvärt och fint. Och det var en missionärskollega som hade varit hemma i Sverige en tid. Och när hon kom tillbaka hade hon lagt på sig några kilo. Och genast var de framme med berömmande och uppmuntrande ord. Vad fet du har blivit, vad fin du är. Och det är inte säkert att vårt skönhetsideal egentligen är det riktiga. Vidare vers 5. De kommer inte olika som andra dödliga. De plågas inte som vi andra människor gör, tycks det. De slipper vanliga bekymmer. De är bekymmersfria, självsäkra, stolta nu, står det lite mer om i vers 6. Men jag tycker beskrivningen i Jobs bok är så festlig så jag måste också läsa den. Han hade samma problematik som ni vet. Varför får de onda leva? Med åldern blir de bara mäktigare. Deras barn lever i trygghet hos dem. Och de får se sina efterkommande växa upp. De sjunger till lyra och tamburin och festar till flöjters spel. De slutar sina dagar i lycka och stiger smärtfritt ner i dödsriket. Det är som de säger till Gud, låt oss vara. Vi vill inte veta av dina vägar. Vem är den väldige? Varför skulle vi dyrka honom? Vad tjänar det till att bönfalla honom? Se. Vilken hållning, vilken attityd. Och de hade också det här. Vad tjänar det till att tro på Gud? Det blir inget bättre för det. Vi kör vårt eget race. Även där fanns det. Ska man tro på Gud, då ska man tjäna på det. Och Asaf var inne på den linjen också. Vad tjänar jag på att tro på dig? Därför står det, nu i vers 6. Är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär. Inte nog med att de är högmodiga. De går liksom omkring och visar det. Som om de vore stolta över sin stolthet. Som vore det en klädstil som de gick och bröt sig med. Och vad värre var, deras högmod tycktes göra dem hjärtlösa mot andra människor. Kanske var det till och med så att deras rikedom hade kommit till stånd genom att de förtryckte andra. Och utnyttjat andra människor. Och Asaf tycker i vers 7 liksom att hela deras ansiktsuttryck visar på deras arroganta hållning. Vers 7. Ur deras feta ansikten tittar deras ögon fram. Deras hjärtans inbildningar når ingen gräns. Alltså de är väldigt stora i orden och den där blicken, den där självsäkra blicken som han tycker han ser i deras väl närda ansikten. Vers 8. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp till himlen och deras tunga far fram på jorden. Och eftersom de är så framgångsrika så får de ju andras ögon på sig, va? Och de börjar beundras av andra. Och de, folk börjar stå i kö för att få del av deras knep till framgång. Och det står i vers 10 att därför vänder sig folket till dem och suger in deras filosofi som torra svampar. Vatten i mängd suger de i sig från de här lyckade människorna. För andra vill ju också lyckas. Så hur gör man? Tala om för oss. Och när de på det här sättet blir smickrade av andra människor och beundrade av andra, så blir de ännu mer arroganta. Och Gud, ja Gud, om han nu finns, har på intet sätt, tycker för Asaf, lagt något hinder i vägen för deras framfart. Så om han finns så bryr han sig inte ett dugg om de här människornas livsstil. Vers 11. De får ju säga, hur skulle Gud kunna veta det här som vi håller på med? Skulle den högste ha sån kunskap? Nej, vad vet Gud? Han vet inte vad vi gör. Så i vers 12 kommer en summering av det som Asaf har sagt i de här verserna. Ja, så här är det med de ogudaktiga, med de gudlösa. Och när jag säger dem, då talar jag inte om människor i allmänhet, utan människor som aktivt har tagit sin ställning emot Gud och föraktar Gud och talar nedlåtande om Guds vilja och Guds ord och allt det här. Vers 12. Så är det med de gudlösa. De som talar hånfullt om Gud. Det går dem alltid väl. Och deras rikedom växer. Men titta på mig, säger Afs. Titta på mig. Jag försökte i alla fall leva rent och i oskuld. Men vad fick jag för det? Bara elände. Bara elände. Vers 13. Förgäves, och då drar han slutsatsen. Förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag hade ingenting för det. Jag hade, tvärtom blev jag plågad hela dagen. Varje morgon kom tuktan över mig. Vad är det för moralisk ordning? Den underförstådda slutsatsen är att det tjänar ingenting till att hålla sig på Guds vägar. Det spelar ingen roll hur man lever. Gud bryr sig ändå inte. Där var Asaf. Och han bar tydligen, om vi ska förstå den här versen, sista vi läste, vers 14, så bar han på något sätt på ett ständigt pågående lidande. Förmodligen någon slags kronisk smärta, i likhet med kanske vad Paulus ju säger om sig själv. Ni vet, en djävulens ängel slår mig i köttet, något som gör ont hela tiden. Jag blir aldrig av med det, jag har bett att Gud ska ta bort det, men han har sagt, min nåd är dig nog. Och Paulus kom ju till insikten också, okej, när jag är svag då är jag stark. Det är inte mitt bekymmer, Gud och hans nåd kommer att bära mig. Men i alla fall, Asaf var nere där i den här gropen med sin smärta, ständig smärta. Och varje morgon står det, blev jag tuktad. Så varje morgon han vaknar så var smärtan där igen. Han blir aldrig av med den. Kanske du känner igen det. Det är någon här, kanske några här som lider av någon slags kronisk sjukdom. Som aldrig ger sig iväg. Som aldrig vill släppa sitt grepp. Och det kanske inte är fysiska bekymmer nödvändigtvis bara heller. Varje morgon blir jag plågad och tuktad. Det finns bekymmer, kanske för barn och barnbarn och närstående, som aldrig tycks ta slut. De står där och grinar mot dig varje morgon du vaknar. Men de ogudaktiga, de som inte bryr sig om, de som aldrig ber till Gud, de har inga problem med sina barn. Asaf skulle offentligt kunna ha vädrat sin besvikelse på Gud. Han var ju ändå en ledare i gudstjänstlivet. Han skulle kunna ha stått, så här är det, nu är jag upp. Men han klagade inte offentligt över den i hans ögon orättvisa behandlingen. Han liksom väntade i det längsta för att han ville vara lojal mot Guds folk och ha hänsyn till dem. Han säger i vers 15, om jag hade sagt, så här vill jag tala, som har just har talat nu om orättvisorna, så hade jag svikit ditt barns släkte. Det hade varit destruktivt, det hade inte varit uppbyggligt, utan han hade en så lojalitet och en kärlek till Guds folk som gjorde att han hejdade sig i det längsta innan han ville inte liksom gå fram och spela ut sin bitterhet, utan han åtrådde att om jag kunde förstå det här. Han skriver sin psalm när han har nått en vändning på den här problematiken. Först då skriver han den här psalmen och kan som första vers säga då: Gud är god. Men jag trodde inte det ett tag. Jag höll på att gå under. Men nu, vers 16, säger han om det som för honom var totalt ofattbart. När jag försökte förstå det här, då tycktes det mig allt för svårt. Jag kunde inte begripa. Jag skulle kunna gett upp där och fortsatt mitt liv i besvikelse och bitterhet och starka tvivel på Guds godhet. Många gör det. Många gör det. Stannar här och drar slutsatsen: aha, är Gud sån, då finns han inte, eller också han ond. Som en av våra riksdagsmän citerades i dagen igår eller när det var. Då ger man upp där. Och låter Gud vara antingen inte existerande eller någon som inte är värd med tillbedjan alls. Kanske du har sådana tvivel. Du kanske är just där nu. Men titta nu hur det vänder hela salmen i vers 17. Allt tycktes mig obegripligt till dess jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går för dem till slut. Alltså att gå in i Guds helgedom innebär inte bara att han gick in i templet. Det är möjligt att han gjorde det i konkret bemärkelse också. Men det är en bild på att han träder in i Guds rådskammare och börjar se på den här problematiken från Guds perspektiv. Den eviges perspektiv. Honom för vilken ingen tid finns. Och då insåg han att hans avund var totalt obefogad. Att det faktiskt inte var de gudlösa som var att gratulera, utan sådana som han själv, fast han plågades varje morgon. Ja, han kom fram till det. Det är ju de gudlösa som står på slipprig mark, säger han i vers 18 och 19. Det är de som håller på att halka. Det är de som kommer att halka, inte jag. De anar inte hur osäker grund de står på och hur plötsligt hela deras byggnadsverk ska komma att läggas i spillror. Och det är döden han avser med det han nu säger. På halmark ställer du dem, du störtar dem ner i fördärvet. Den dag de dör så får de ju lämna allt. Plötsligt går de under, de förgås och får en ände med förskräckelse. Det är för att de har investerat hela sin livsmening i den rikedom de har ackumulerat. Och den ställning och den beundran och den popularitet som de har ackumulerat under livet. Och så plötsligt kommer döden och säger slut, stopp. Ingenting mer. Asaf menar inte att deras död i sig var så förskräcklig, va? Utan den kommer och gör slut på allt som var deras enda trygghet. Som ett fullständigt slag i ansiktet. Som någonting som drar bort hela deras livsgrund. Hela deras livsverk raseras och får en ände med förskräckelse. Ingenting av värde finns kvar. Vers 20. Liksom drömmen är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. De hade varit beundrade av människor, men Gud hade aldrig varit imponerad av deras livsverk. Och nu kommer Gud att sätta en stopp, vilket han gör för alla människors liv. Det naturliga förloppet är ju att vi en dag ska dö. Men och döden reducerar liksom vårt livsverk, och nu i det fallet deras livsverk, till något så tomt som en dröm som försvinner ur minnet den stund man vaknar. Det har du väl varit med om. Man har drömt någonting och så sätter man sig på sängkanten och säger: men får se, vad var det nu jag drömde? Oj, jag kan inte komma ihåg vad jag drömde. Vad konstigt, den är borta. Var det så mitt liv? Var det det mitt liv handlade om? Tänk om det är så att behöva säga så om livet som gick. Om livet som har varit. Det var som en dröm som är bortglömd. Det har lika lite substans, det liv jag har levt, som en glömd dröm. Ja, de hade tillmätt sig stor betydelse. Men inför Gud var deras liv lika försvinnande och av försvinnande värde som en skuggbild. och som en bortglömd dröm. Och i en psalm 1 som vi läste första dagen, som agnar som vinden bortför, totalt innehållslösa. Det är en mycket allvarlig bild. Asaf inser nu hur dum han var som kunde avundas de som till och med känna bitterhet och tycka att livet var så orättvist. När han säger nu i vers 21, när mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, när det sved i mitt hjärta, när jag var avundsjuk på dem som det gick bättre för, då var jag oförnuftig. Och jag förstod ingenting. Jag var som ett oskäligt djur, som ett oförståndigt djur inför dig. Djuren reflekterar inte över orättvisorna i världen. Tror du kamelerna gör det? Tror du örnarna gjorde det? De är ute efter att få näring för sig själva och sin avkomma. Och det tycks vara nog för djurlivet. Och det är så. Men människor grubblar över rättvisans problematik. När jag gjorde det, då var jag som ett djur som inte förstår någonting. Jag var utan förstånd, utan förmåga att granska livet. Men det finns en lag som ingen kan göra våld på. Vi kan visserligen ta en boll och slänga upp den i luften, va? Och den tycks gå uppåt och stiga i sin karriär, så att säga. Och vi tittar på den och bara, ja, men det går ju bra. Det går ju uppåt. Det går ju framåt liksom. Men det är ändå en starkare lag som så småningom drar ner bollen till marken igen, eller hur? Gravitationslagen kan visserligen jäckas en kort stund. Den moraliska lagen som Gud har givit människosläktet kan givetvis jäckas under ett kort liv. Men, så att säga, bollen kommer ner igen. Den moraliska lagen utkräver sin rättvisa. Utkräver den ordning som Gud har stadgat. Och det är Gud som ska ha sista ordet. Vad finns ditt liv i det här avseendet? Nu inser jag förstås att det enda kloka man kan göra, menar Asaf, det är att hålla sig till Gud. Vers 23. Jag är alltid hos dig och du håller mig i din högra hand. Visst har jag ont i kroppen, men jag är ju hos dig. Visst är det plåga som kommer över mig på morgonen, men du håller ju mig ändå i handen. Jag kanske genomgår de här lidanden, men det finns en Gud som är där. Och vers 24, leder mig och ger mig råd. Och sedan tar emot mig med ära och härlighet. Fantastiskt. Det avser till och med en fortsättning bortom den här förgängliga världen. Här blickar alltså Asaf bortom det jordiska livets orättvisa villkor. Han har fått ett helt nytt perspektiv som gör att all avund mot de ogudaktiga eller gudlösa försvinner, trots att de är välmående. Han är befriad från avunden. Han inser att han äger någonting långt mycket värdefullare, en skatt. Han äger gemenskap med skapelsens skapare och Gud. Och då säger han i vers 25, vem har jag i himlen utom dig? Alltså om jag också hade hela himlen, om inte du är där, så är till och med himlen inte så värdefull. Men i himlen har jag ju dig. Och när jag har dig, då frågar jag efter ingenting annat på jorden. Han kom till den insikten. Jag påstår inte att jag har kommit dit, eller att vi har kommit dit, eller kanske att du har kommit dit. Men nog är det stort att få komma till en sån livsinsikt. Precis som Lapplisa sjöng och som jag sjöng häromdagen. Men jag blev frälst, jag härlig frälst, och jordens skatter får vem som helst. Jag byter dig bort den skatt jag fått för miljoner. Jag mår så gott. Amen. Jag vet, säger Asaf, att det inte är så mycket med min kropp nu i vers 26. Och det är inte så mycket med mitt mod heller. Han var ingen stark människa. Varken fysiskt eller mentalt. Både min kropp och min mentala kapacitet tynar bort, säger han. Precis som Thomas var inne på igår kväll. Det slutar ut för mig hela köret. Men jag har en klippa att stå på. Vers 26. Om än min kropp och min själ. Alltså man kanske inte blir av riktigt med sin oro någon gång i det här livet. Utan till och med kan det vara så att ju äldre man blir, ju mera tilltar ängslan och oron. Det står i Predikaren 12, man oroar sig för varje liten backe. Oj, ska jag orka upp för trappan där nu? Det blir så mycket nya bekymmer som man inte visste om när man var yngre. Men ja, så är det. Så det går ut för med min kropp och med min mentala kapacitet. Men Gud är mitt hjärtas klippa, nu och för evigt. Halleluja. Det är ju det, de som har avlägsnat sig från Gud som är att beklaga. Inte de som håller sig till Gud. Vers 27. De som är fjärran från dig, de går ju under. De har ju inget hopp. I gamla testamentet var ingen tydlig förståelse för vad som hände efter döden. Men man uttryckte det ändå. De går under. De går ut i dimman. De går ut i sankmarken. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Du lämnar ut dem åt döden. Men Asaf inser nu den stora kontrasten och avslutar salmen med att skatta sig själv så lycklig, vers 28. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Och istället för att gå ut med en förhastad bitterhet offentligt och överge Gud för livets orättvisor, så har han nu ett annat vittnesbörd att ge. Och han säger, detta är min livsinriktning. Att ta min tillflykt till Herren, Herren. För att kunna tala och berätta för andra om dina goda gärningar. Gud är i sanning god mot Israel. Han är god mot dem som har rena hjärtan. Skulle han kunna tillägga igen. Men den ligger först i salmen och jag har 10 minuter kvar. Då är jag glad. För jag vill sammanfatta det här lite på ett annat sätt ifrån Jobs bok också. Vishetslitteraturen och predikaren säger faktiskt att allt kan hända alla. Rättfärdighet och vishet eller Guds fruktan garanterar inte ett lättare liv. Kristna människor drabbas inte mindre av cancer än andra människor. Guds troende människor råkar inte ut för mindre bilolyckor än andra människor. Och till sist träffas vi alla av döden på samma sätt, oberoende av hur vi har levt. Så hela den här skalan av lidande och olyckor går egentligen mot döden för alla, va? Vi tycker inte om det. Men har du tänkt på att om det inte vore så, skulle kanske många vilja bli kristna på felaktiga grunder. Om det kunde konstateras att de som tror på Gud, de blir beskyddade, de blir inte sjuka, de slipper cancer, de får inga olyckor i sin väg. Oj, vilken väckelse det skulle bli. Kyrkorna skulle bli knökfulla, va? Men av vilka motiv? Det är det här som är den springande punkten. Av vilka motiv vill du och jag hålla oss till Herren och leva för honom? Är det bara för att han ska ikläda sig den store fixarens roll som ständigt ser till att vi besparas sådana prövningar som andra dödliga råkar utför? Det får de väl skylla sig själva då när de inte håller sig till Gud. Men nu håller jag mig till Gud, då fixar han livet åt mig. Det här är den fråga som står på spel. Vill vi älska Gud och gå hans vägar därför att vi ser det som en garanti för att han ska göra livet lättare för oss? Eller vill vi älska Gud därför att han är värd att älskas för sin egen skull? För den han är. Det är en fråga som Gud själv kanske vill veta om oss. Och det verkar som om det endast är olika former av prövningar som kan klargöra våra motiv. Jo, att Gud under 40 år, den 40-åriga ökenvandringen prövade sitt folk, står det. Han gjorde det, säger han själv, för att förnimma vad som var i ditt hjärta, mitt folk. Om du ville hålla mina bud eller inte. Visst ligger det någonting i det här, eller hur? Att det är när vi inte ser några egna fördelar med att följa Gud som äktheten i kärleken bevisar sig. Så var det ju för Sadrak, Mesak och Abednego. De vägrade falla ner och tillbeda denna falska Gud. De stod käpprätt upp fast de visste att den heta ugnen väntade dem. Och Nebukadnessar blev ilsken och ställde dem till svars och de skulle få en andra chans. Men lyssna till deras storslagna svar. Även om vår Gud inte räddar oss ur din ugn, så vill vi ändå inte dyrka dina gudar eller tillbida denna bildstod. Det vill säga, död eller liv spelar ingen roll. Vi vill vara lojala mot vår Gud. Vi vet att han är värd vår tillbedjan och främsta lojalitet oavsett konsekvenserna. Alltså, de här tre pojkarna älskade Gud för Guds egen skull. Inte för att han skulle fixa och rädda deras liv. På vilka grunder existerar, upprätthålls ditt förhållande till Gud? Finns det något slags outtalat kontrakt som åklagaren anklagade Gud och Job att de hade liksom mellan sig? Som alltså innebär att om du sköter din bit av det här kontraktet och försöker ställa upp för Gud så gott du kan, så måste också Gud sköta sina skyldigheter och se till att ditt liv blir någorlunda drägligt. Skulle du vilja ha ett sånt kontrakt när det gäller äktenskapet eller vänskapsförhållande? Skulle du vilja att det skulle bygga på sådana grunder? Att om du som min man gör vad du ska göra, så ska jag göra vad jag eventuellt förväntas göra. Att man har de här förväntningarna på att man ska uppfylla ett kontrakt, ett skrivet kallt kontrakt. Om inte vi vill ha det i våra relationer, varför skulle Gud vilja ha det så? Han vill ju ha en kärleksrelation till oss som är frivillig och inte utgår från vissa villkor som vi ställer på honom. Därför bedrövar det Gud om vi försöker leva våra liv bara för att han ska välsigna oss, så att säga. Det skulle vara som om Gud ville ha en massa vänner bara för att man råkar ha en swimmingpool på tomten och de kommer i skaror då, va? Och vill vara din kompis. Howard Hughes, som var världens rikaste man på sin tid, ägde flygbolag, filmbolag, affärsimperier och så vidare, kunde köpa allt för sina pengar, men inte vänner. Han kunde aldrig vara säker på, sa han, om någon verkligen ville vara hans vän för hans egen skull, eller om de bara fjäskade för att få fördelar av att vara vän till världens rikaste man. Därför blev han misstänksam mot alla i sin omgivning och dog ensam, isolerad och helt utan vänner. Nu haltar den här bilden väldigt. Men tänk om det är så att Gud ständigt liksom får värja sig mot samma typ av misstankar när det gäller vår relation till honom. Vill hon vara min vän? Kanske bara för att jag är mäktig och stor och kan ge skydd åt hennes liv. Eller vill hon vara min vän därför att hon verkligen älskar mig som den Gud jag är? Och för att få veta det här, kanske han måste låta vissa prövningar och passager i våra liv komma till stånd där vi inte har någon fördel av vår Guds relation. Tvärtom, det är till nackdel för oss. Det skulle inte vara någon svårighet för Gud att bestå oss med lycka och välgång hela livet. Hälsa och krafter och allt vad du vill. Och vi bara ler tillbaka och säger, Gud är god. Enkelt. Men vill vi vara Guds vänner även när swimmingpoolen är borta ur funktion och ingenting i livet stämmer? Vill vi älska honom inte bara i medgången utan också i motgången? Eller vill vi bli mutade av Gud? Mutade, mutade, mutade. Det skulle vara mycket lätt för Gud att köpa vår lojalitet som en förälder ger glass åt sitt barn, bara det lyder. Förstår du? Det var precis vad åklagaren sa till Gud. Gud, den där Job, du säger att han är rättfärdig. Det är klart, han sköter sina kort väl. Du välsignar ju honom. Du välsignar ju honom. Ta bort din välsignelse så ska du få se hur han blir. Alltså, Satan ifrågasätter att någon skulle tillbedja Gud om man inte fick lön för det. Det är en verkligt kränkande tanke mot Gud. Och det är en kränkande tanke mot Job. Job, du skulle inte alls bry dig om Gud om inte Gud betalade dig. Den här problematiken alltså. Och Jobs lidande. När man läser den boken, Satan menar att Jobs rättfärdiga liv bara var en förtäckt form av utpressning. Därför menade Satan, om du bara slutar välsigna så ska du se att han förbannar dig. Gud tillät Satan att pröva den tesen och utsätta Jobb för lidanden. Tänk om våra lidanden delvis, jag säger inte att vi har jobbsituation, men delvis drabbar oss av samma bakomliggande orsaker. Att inför den andliga världen demonstrera att vi älskar Gud även i dalen. Jobbs lidande bevisade att motivet för hans tro var djupare rotad än vad Satan hade antytt, och Satan kom på skam. Kan det vara så att våra lidande är mer uppmärksammade av den himmelska världen än när det går bra för oss? Men när det går dåligt för oss, då har vi änglarnas ögon på oss extra noga. Har du tänkt på att det är endast i en orättvis och trasig värld som vår värld, där moraliska ansträngningar inte garanterar någon utdelning, där samma saker träffar både onda och goda. Jag skulle inte kunna leva i en rättvis värld. Jag skulle inte klara det. För då skulle man ständigt gå på en knivsegg. Tänk om jag gör fel, då får jag ta konsekvenserna av det. Tänk om jag gör rätt, då är det okej. Men du förstår, en ängslig livsföring där man skulle ta varje liten förkylning som en intäkt för nu har jag gjort något dumt. Så i Guds stora vishet så finns det att den här världen ändå på något sätt är den bästa tänkbara, eller den enda tänkbara, eller nödvändiga världen för att uppnå den högsta tänkbara. Det är ju endast i den här världen som det kan sägas att det vi gör, att vi gör det som Gud vill, har djupare motiv än för egen vinnings skull. I en fullkomlig värld skulle inte den problematiken finnas, va? Vi skulle inte kunna bevisa. Till och med så här frågar jag mig. Skulle vi kunna bevisa Gud vår kärlek i en fullkomlig värld? Där det ingenting kostar. Skulle vi det? Tänk om det dessutom är så. Att till och med våra tragedier och olyckor tvingas tjäna Guds eviga syften. Det största som har hänt i historien följde ju det mönstret. Guds son kom till oss enbart goda avsikter. Men utsattes för orättvisans hantering i dess värsta former. Han led alltså en oskyldig människas död. Ett verk av våra händer. Och när han trodde att Gud hade övergivit honom, som vi studerade i psalm 22 häromdagen, och att slaget liksom var förlorat, så var det egentligen universums största seger som just hade inregistrerats. Gud använde korsets tragedi till att åstadkomma frälsning och försoning för ett helt människosläkte. Därför, vi gör väl i att stanna länge vid korset innan vi knyter näven mot Gud över orättvis behandling som vi tycker oss vara utsatta för. Stanna länge vid korset och betänk att den Gud som vi är ute efter för att avkräva förklaring och besked för hans orättvisa behandling, han hängde där som ett hjälplöst offer för orättvisa och våld. Vi som är begränsade mänskliga varelser är inte inbjudna att sitta i universums rådskammare och lägga upp planerna tillsammans med Gud. Därifrån styr han suveränt hela universum och hela dess historia. Gud vill kanske och skulle kanske vilja förklara varför den här orättvisan finns. Men det går ju inte. Lika lite som det går att förklara regnbågen för en blind från födseln blind. Jag försökte en gång, vi hade en blind broder i församlingen. Om jag säger regnbågen är och så räknar upp färgerna, vad säger det dig? Ingenting. Men om jag säger att Sveriges flagga är blågul, vad säger det dig? Ingenting. Alltså jag ville förklara, men jag kunde inte. Det fanns inte analogier att använda. Och det finns ingen möjlighet att förklara, som jag sa häromdagen, Mozarts symfoni för en från födseln döv människa. Man kanske vill förklara, du förstår, det är fyra satser och det, jag vet ingenting om vad du säger. Så kanske det är med Gud och oss, att vi får hålla Gud för trofast när han bjuder oss att hålla honom för trofast. Och, Och han kanske skulle vilja förklara, men det går inte. Under våra korta sekund på jorden så kan vi inte hämta in den visheten som skulle krävas för att förstå Guds plan. Istället får vi ära honom och tillbedja honom och hålla honom för helig och högt upphöjd. Vi är inte inbjudna till universums styrelserum, men däremot är vi bjudna till korset. Till den korsfäste och i honom se Guds kärlek, att han har burit de yttersta konsekvenserna för all ondska och all orättvis behandling som någonsin har funnits på denna jord. Och vi kan vara vissa om att svårigheter och prövningar aldrig är tecken på Guds ogillande. Jag säger det igen. Våra svårigheter och prövningar aldrig är tecken på Guds ogillande. Tvärtom utropar ju Paulus när han talar om törst och svält och förföljelse och sjukdom och död och allt det här. I allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Till varken död eller liv, varken andeförstare eller väldigheter, varken någonting som finns, har funnits, kommer att finnas, ska kunna skilja oss från Kristi kärlek i Gud någonsin. Jag tar den här bilden till sist, med viss risk för att den också är dålig. Tänk dig, man ser en fotbollsmatch i tv. Efter att den har spelats i verkligheten, så man vet resultatet, men okej, man sätter på videon eller vad det är, och så ser man på matchen en gång till, fast man vet resultatet. Hemmalaget vann, men avgörandet kom inte förrän i andra periodens slutminuter. Och fram till dess var det en enda lång kamp som såg mycket osäker ut. Men när vi ser en sån match i efterhand, blir vi aldrig förtvivlade över att se hur dåligt hemmalaget spelar, för vi vet ju att de ändå kommer att vinna. Så kanske det är med våra liv som kristna i den här världen. Vi kan se nederlagstippade ut och kampen kan vara väldigt hård. En del av oss behöver till och med bäras av planen och plåstras om lite då och då. Men vi kan hela tiden vara vissa om att vi är med i det segrande laget. Fast vi är tilltufsade, fast vi är små. En liten församling, en liten jord på jorden som älskar Gud och hyllar Jesu namn. Vi kan vara vissa om att Gud ska ha sista ordet i historien. Han är den rättvise domaren. Och inte förrän han blåser i domarvisslande pipan så är matchen slut. Och segern tilldelas det lag som Jesus Kristus har lagt ner sitt liv för. Även om det dröjer till slutet av andra halvlek. Men när matchen är över, när det här livets match är över, finns det bara en kategori människor att gratulera enligt psalm 73. Enligt psalm 73, jag har inte hittat på det själv. Nämligen de som ansåg att Gud var värda deras tillbedjan och lojalitet. När alla odds talade emot att det låg någon vinst i det förhållningssättet. Det här livets utfall är inte den slutliga faciten. Den har bara Gud. Och det ska komma en dag då fullständig rättvisa ska skipas och Guds seger blir uppenbar för alla. Även om dimman är tjock och vi inte kan se något av Guds finger i det som händer, så har han lovat att föra oss igenom hela livsmatchen. Gud är trofast. Han som har börjat ett gott verk i oss, han ska fullborda det. Amen. Tack och lov och pris för Asafs ärlighet, för att han gick in i den här livsdrabbningen och för att han väntade med att skriva av sig bara bitterhet, utan han fick träda in och få del av ditt perspektiv på tillvaron. Och vi ber att det ska komma till oss lite mer också, att vi inte så snabbt blir uppgivna. Förlåt oss Herre, att vi så snabbt blir uppgivna ibland och vi blir tillknösta av livets omständigheter. Men du förstår oss, du vet hur vi vaknar en del av oss varje morgon med plåga och med ett missmod till exempel. Och missmod och sorg över att ingenting har förändrats. Men Gud vet om våra tvivel. Och han har sagt, ett brutet rör ska inte sönderkrossa, en tynande veke ska inte blåsa ut. Utan han ska låta den istället komma till ett härligt ljus. Det lilla ljus som här tänds ska få blomma ut i Guds härlighets rike. Och alla ska med beundran se Guds härlighet i ditt liv där den springer fram i sin fulla glans. Och han ska avtorka, Gud själv ska avtorka alla dina tårar. Och döden ska inte mer finnas till. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen plåga och ingen orättvisa som ska vara mer. Till det som förr var är nu förgånget. Lovat vare ditt härliga namn. Amen.